Godnatt och välkommen till Sova med Dan. Idag är det jag som har valt ämnet eftersom jag tyckte att det var dags för ett djur och jag tittade på maneter, men det fanns alldeles för lite information om maneter. Innan vi kommer in på dagens fåglar vill jag påminna om att det finns ett sätt att lyssna på Sova med Dan utan reklam. Det finns en länk i avsnittstexten till Sova med Dan Hörning Plus. Om du följer den länken och betalar 50 kronor plus moms i månaden, alltså 62,50, så får du en egen RSS-feed som kommer att vara fri från annonser. Fler av er har redan gjort det här. Faktiskt fler än i någon annan av mina poddar där jag testar den här tjänsten från Acast. Stort tack för det. Och nu över till dinosauriernas arvtagare, pingvinerna. Pingviner, latins namn Svenicidae, är den enda familjen inom ordningen pingvinfåglar, Svenisiformes. Och det här rör sig alltså om en grupp havsfåglar som inte kan flyga. Pingvinerna förekommer nästan enbart på södra halvklotet. Det är bara en enda variant av pingvin som kan ta sig norr om ekvatorn. Det är förstås Galapagospingvinen. Pingviner är väl anpassade för ett liv i havet med motskuggad fjäderdräkt. Fjäderdräkten är svart och vitt och med tillbakabildade vingar som istället används som simfenor. Pingviner ser alltså ut ungefär som stora vithajar. Svarta på ryggen, vita på magen. Ser man dem nerifrån så syns de inte mot den ljusa himlen. Och ser man uppifrån så syns de inte mot det svarta havsdjupet. De flesta pingvinarter lever av krill, fisk, bläckfisk och liknande som de fångar under sina dyk. De tillbringar drygt hälften av sina liv på land och övrig tid i havet. Det är oklart varför pingviner inte finns på Arktis, men min personliga gissning är att de antingen aldrig lyckades ta sig dit, eller så är anledningen isbjörnar som bara finns i Arktis och inte på Antarktis. Och isbjörnar skulle göra processen ganska kort med pingviner. Familjen Svenicidae omfattar 6 släkten, 17 arter och ett antal underarter. Även om nästan alla pingviner lever på södra halvklotet så återfinns bara ett fåtal i riktigt kallt klimat, så långt söderut som Antarktis. Många pingvinarter förekommer i den tempererade zonen och en art i tropiskt klimat vid ekvatorn. Den största idag förekommande arten inom familjen är kejsarpingvinen Aptenodytes forsteri. En vuxen kejsarpingvin mäter 1,1 meter i höjd och väger ungefär 35 kilo. Den minsta arten är dvärgpingvinen, Eudoptyla minor, som mäter ungefär 40 cm och bara väger runt 1 kg. De större arterna förekommer främst i kallare klimat, medan de mindre arterna förekommer i varmare klimat. Men det har funnits större pingviner. Vissa förhistoriska arter var riktiga jättar. Den största kända arten från fossil är Anthropornis nordenskjöldi, som mätte dryga 165 cm och levde för cirka 40 miljoner år sedan. Jag ska prata lite mer om den här jättepingvinen på slutet. Jag vet ännu inte om det här blir flera avsnitt eller inte. Pingviner skiljer sig anatomiskt från andra fåglar. De saknar vingpennor och kan inte flyga. Vingarna liknar snarare sälfenor och används i första hand för att simma. På ett sätt kan man säga att de flyger under vattnet. Fjäderdräkten påminner också om sälpäls, då den är betydligt mer hårlik än andra fåglars fjäderdräkter. Huden är fet och avsöndrar en olja som fettar in fjädrarna. Det utgör ett gott skydd mot kylan i både vattnet och på land. Skelettets konstruktion utmärks av en lång bål och korta lårben. Lårbenen sitter längre bak än hos de flesta fåglar, precis som hos lommar, och pingvinens ryggrad är mycket rörlig. Pingvinerna har platta skelettdelar, armar och händer, vilkas leder bara kan röra sig uppåt och neråt och inte i sidled. Det ulnara handlovsbenet är mycket stort och fingrarna består av 1-2 falanger och de saknar tumme. Och man kan ju fråga sig vad pingviner med tummar skulle kunna ställa till för skadan. Det är kanske bäst att de inte har några tummar. Mellanfoten utgörs av 3 ben som växer samman först i vuxen ålder. Baktån sitter samman med de andra tårna med hud. Jättepingvinernas luftstrupar är delade på längden med en skiljevägg. Stjärten är antingen mycket kort och består av 20 eller fler fjädrar, eller mycket lång och består av 12-16 fjädrar. Pingviner har väldigt bra hörsel. Synen är anpassad att fungera under vatten, vilket innebär att pingviner är närsynta på land. Och det skulle inte vara så bra i Arktis när isbjörnen smyger sig på dem. Pingviner är varmblodiga. De håller en kroppstemperatur på 38 grader Celsius. Men de är regionalt heteroterma, med en annan temperatur i ben och vingar än i övriga kroppen. Blodkärl i ben och vingar fungerar som värmeväxlare och håller kvar värmen i kroppen, vilket gör benen och vingarna kalla. Fotens uttemperatur på en pingvin som står på isen kan vara så låg som 0 grader. Pingvinerna är isolerade av ett rejält späcklager under ytan på huden, men även dess stela fjädrar kapslar in luft och fungerar som isolering. Denna luft är så väl inkapslad i fjäderdräkten att den finns kvar när fågeln simmar under vatten. Ett annat sätt pingviner håller värmen på är att de står tätt ihop i stora klungor. De fåglar som befinner sig i mitten värms då upp och slipper vinden. Efter ett tag byter de plats så att de som har stått längst ut får komma längre in i klungan. Och det mest klassiska exemplet på det här är ju kejsarpingvinen. Som sagt så är det alltså rejäla storleksskillnader på pingviner. En kejsarpingvin kan bli bortåt 1,4 meter hög och dvärgpingvinen bara 40 cm som jag nämnde tidigare. Stora i kalla klimat och mindre i varmare. Samtliga pingvinarter har svart rygg och vit mage. Det är förstås då för att kamouflera sig i vattnet, som jag sa. Det finns däremot skillnader i täckningen hos de olika arterna. Alla arter har kägelformade kroppar, små huvuden och långa näbbar. Det är enormt svårt att könsbestämma pingviner. Honor och hannar ser likadana ut och de saknar yttre könsorgan. Pingvinerna är samtliga anpassade till liv i havet. De är väldigt skickliga simmare och kan dyka i de värsta stormar. Benen används som roder. De brukar dyka med en hastighet av 6-12 km i timmen, men vissa arter kan uppnå 27 km i timmen. Små pingviner dyker inte så djupt, men kejsarpingvinen kan befinna sig under ytan i över 20 minuter och komma ner på ett djup över 550 meter. På land går det inte lika fort. På land har de ett mycket särpräglat rörelsemönster. De går vickande från ena sidan till den andra och helt upprätt. När pingviner förflyttar sig på land kan de även glida på magen eller kravla sig fram med fenorna och fötterna, lite som en säl. De flesta pingvinarter lever på en diet av krill, mindre bläckfiskar och småfisk. Men vissa arter äter även skaldjur och blötdjur. Pingviner kan dricka saltvatten, och det kan ju inte människor. Pingvinerna kan göra det för att de har en körtel vid ögonen som filtrerar saltet från blodomloppet. Saltet lämnar kroppen genom näsan i en koncentrerad vätska. En stor del av pingvinens år går åt till fortplantning, och de samlas årligen på samma häckningsplats. Dessa kolonier kan uppgå till flera tusentals pingviner. De uppvisar viss omvänd könsordning då honorna slåss om hannarna, vilket är en följd av att det är färre hannar. Hos vissa arter är det enbart hannarna som ruvar äggen. De får vanligen ett ägg per år, men vissa arter får fler ägg. Vissa arter gräver hålor för äggen, medan andra håller dem på fötterna gömda under späcket under hela ruvningen. Det förekommer att pingviner stjäl varandras ägg. Och när äggen är kläckta kan de även stjäla varandras ungar. Ungarna är ulliga och grå. De ser väldigt annorlunda ut från vuxna individer. Honor och hannar tar båda hand om ungarna. De matas med krävmjölk. Och vad är då det? Jo, krävan är hos fåglarna en utvidgning av matstrupen där en större mängd föda kan lagras för att sedan spjälkas i körtelmagen, varefter födan tuggas eller knådas i muskelmagen med hjälp av små stenar som fågeln har svalt. Det leder till att krävmjölken är ett mycket näringsrikt ostliknande sekret som utsöndras i krävan hos vissa fågelarter. Det här använder de vuxna fåglarna för att mata sina nykläckta ungar med. Krävmjölk innehåller en oerhört hög koncentration av fett och protein. En av fördelarna med krävmjölk är att den vuxna fågeln inte behöver hämta mat under den första perioden av de nykläckta ungarnas liv. Istället kan den tillbringa den första tiden avsides utan att utsätta ungarna för faran att bli lämnad ensam. Duvor gör också så här. Och krävmjölken är orsak till att man så sällan ser duvungar, trots att stadsduvan är så vanlig i städer. Den ulliga fjäderdräkten på ungarna duger inte till mycket. Ungarna kan inte bege sig ut på egen fiskjakt förrän fjäderdräkten har ruggats och blivit en adult fjäderdräkt. Pingviner når könsmognad vid ungefär 4 års ålder. Pingviner är antingen evigt monogama eller seriellt monogama och byter partner varje år efter att ungarna har vuxit upp. Pingviner har få fiender bortsett från människan. Men vissa fåglar, till exempel sydpolslabb, stjäl ägg och pingvinungar. I vattnet är den största fienden i Antarktis sjöleoparden. Då förekommer även att späckhuggare leker med pingviner och tränar sina ungar i jakt genom att de får jaga pingviner. Som ni minns från avsnittet sömn så har fåglar olika underliga varianter av att sova. Och pingviner sover också, liksom de flesta andra djur och alla studerade fåglar. Men pingvinerna behöver inte flyga medan de sover, så att det är betydligt lättare för pingviner att sova. De sover mellan 9,5 och 10,5 timmar per dygn. Och man har identifierat 4 olika medvetandetillstånd hos pingviner utifrån EEG. De 4 tillstånden är vakenhet, dåsighet, djupsömn och remsömn. Pingviner sover stående med huvudet bakåt och ena ögat vänt inåt. Det öga de har vänt utåt är slutet. Liksom många andra fåglar sover pingviner sin remsömn i korta epoker, bara några sekunder åt gången. Under de perioder då de inte får så mycket mat, till exempel medan de ruvar och partnern ut och jagar, ökar mängden djupsömn på bekostnad av framförallt vakenhet. Pingviner har anpassat sig till att sova i flock. Det innebär att vissa individer är vakna medan andra sover. Bland annat genom att sovande pingviner är relativt sett mer svårväckta av känselintryck från övre delen av ryggen. Det vill säga där de kan bli stötta av andra pingviner som går och stöter emot och har misstag. Än vid känselintryck från foten där de kan ha sina ungar eller ägg. Pingvinerna härstammar, liksom alla fåglar, från dinosaurierna. Pingviner har funnits väldigt länge. Men tyvärr är deras evolutionära historia dåligt känd, eftersom fossila lämningar av pingviner är få. Det är ju en konsekvens av att leva nära havet. 1859 beskrev den brittiske paleontologen T.H. Huxley det första fossila fyndet av en pingvin. Fyndet hade hittats i slutet av 1848 av Walter Mantell i Kakanui vid kusten i norra Otago på Nya Zeeland. Fyndet skickades till T.H. Huxley i Storbritannien för analys. Hans slutsatser publicerades i Quarterly Journal of the Geological Society i mars 1859. Fossilet, som bestod av ett inkomplett ankelben, kom från en stor pingvinart, klart mycket större än de arter av pingvin som finns idag. Och i artikeln döpte han denna utdöda art till Paleodyptes antarcticus. Det äldsta fossila pingvinsläkten man har funnit kallas Waimanu och levde under den tidiga paleocenperioden på Nya Zeeland för cirka 62 till 65 miljoner år sedan. Det vill säga inte kort efter att stenen dödade dinosaurierna. Om du vill höra mer om dagen då dinosaurierna dog, för det var i princip bara en enda dag, så har jag poddat om det i min nya podd Nu blir det historia. Avsnitten heter Dagen då dinosaurierna dog, del 1 och 2. Waimanu-pingvinen var inte lika väl anpassad till liv i havet som dagens pingviner. Moderna pingviner började uppstå under eocenperioden för cirka 40 miljoner år sedan. Den där äldsta pingvinen vi har hittat, Waimanu, var en flygoförmögen, lomliknande fågel med korta vingar anpassade för dykning. Fynden visar att arterna inom detta förhistoriska pingvinsläkte redan var flygoförmögna och havslevande, vilket skulle kunna indikera att pingvinens evolutionära historia sträcker sig ännu längre tillbaka än de 65 miljoner år som dessa fossil har daterats till. Det vill säga, pingvinerna fanns samtidigt som andra dinosaurier innan stenen kom. Vissa forskare, till exempel Meyer 2005, anser att de pingvinliknande förhistoriska fågelfamiljen Plotopteridae, som vanligtvis kategoriseras som nära släkt med skarvar och ormhalsfåglar, de kanske är en tidig systergrupp till pingvinerna. Detta i sin tur skulle innebära att pingviner ursprungligen har en gemensam förfader tillsammans med ordningen pelikanfåglar, alltså pelikaniformes. I så fall är alltså pelikaner de närmaste släktingarna till pingviner. Traditionellt har de flesta utdöda arter av pingviner placerats i den parafylettiska underfamiljen som kallas Paleodyptinae. Senare forskning gör dock gällande att det åtminstone har funnits två utdöda huvudgrupper av ättlingar. En eller två närbesläktare från Patagonien, åtminstone en med arktisk utbredning. Men i nästa avsnitt kommer jag berätta mer om olika pingvinarter och förstås om de här gigantiska pingvinerna från forntiden. Vi vet inte riktigt varför pingviner heter pingviner. Vi vet inte när vi börjar kalla dem pingviner helt enkelt. Det finns en del olika teorier varifrån namnet pingvin härstammar. En teori hävdar att ordet härstammar från de två keltiska orden pen och gvyn. Så penguin, penguin, väldigt nära. Pen och gvyn på keltiska skulle betyda den vithuvade. Detta uttryck ska ursprungligen använts som den utdöda garfågeln. En indikation på att denna teori stämmer är att garfågel och tårdmule på franska heter grand pinguin och petit pinguin. En annan lite mer fatshamande teori gör gällande att namnet pingvin härstammar från det latinska ordet pinguis, vilket betyder fet. Som sagt, i nästa avsnitt ska vi prata om olika pingvinvarianter. Jag vill påminna om att du kan stötta Sormedan genom länken i avsnittstexten och samtidigt då slippa annonserna. Det skulle vara ett viktigt bidrag till den här podden som inte är särskilt stor, men jag vet att det finns många som uppskattar den. Så kolla länken i avsnittstexten. Stort tack till Tripnaha som har gjort musiken ni hör i det här avsnittet. Låtarna heter Sömnig och Roman Och roman kan ni hitta även i min bokpodd där jag läser in mina egna böcker. Den heter Dan Hörnings böcker. Tack till Eva Martinsson, min producent som har klippt det här avsnittet. Och tack till dig för att du lyssnar på Sova med Dan. Sov gott!